Du lyssnar på Den hemliga bibliotekarien i Lissabon av Madeleine Martin i en översättning av Marie Höglund, uppläst av mig, Maria Lyckov. 1. Ava, april 1943, Washington DC. För Ava Harper fanns det ingenting som kunde överträffa doften av gamla böcker. Fyllig av åldrat papper och torkat bläck förde den henne ut på en resa genom dunkla salar, svagt upplysta av levande ljus från kandelabrar, på en herrgård någonstans ute på böljande gröna hedar, eller på ett forntida slott med tinnar och torn som reste sig mot den vidsträckta himlen. En gång hade dessa volymer legat uppslagna i händerna på hennes förfäder. Luslästs av elever och slukats av studenter med en glupande aptit på kunskap. Böckernas väldoftande, gulnade sidor bar på berättelser om svunna tider och evig visdom. Med andra ord hade hon haft en sagolik tur när hon blev erbjuden en tjänst vid kongressbibliotekets raritetsavdelning, där just denna uråldriga doft var allestädes närvarande. Bestämt styrde hon stegen genom den mittersta av läsesalens tre gångar mot en rad bord uppställda i raka, symmetriska rader. Försiktigt lyfte hon upp en hög med böcker från raritetssamlingen i sin famn. De var av olika storlek och vikt, pärmarna slitna och sidorna ojämna i kanterna, men tycktes ändå passa ihop med varandra som bitarna i ett pussel. Kvarlämnade efter en besökare som hade bett om långt fler exemplar än någon han läsa på en eftermiddag. Ögat vill ha mer än hjärnan orkar. Det var så hennes bror Daniel sagt en gång när Ava var hemma under en ledighet och beklagade sig över den vanliga företeelsen bland besökarna, henne själv inberäknad. Sen dess dök den meningen alltid upp i huvudet på henne så snart hon stötte på en övergiven hög med böcker. Felet var inte besökarnas. Inte ens de klassiska filosoferna skulle ha förmått plöja igenom så mycket information på bara en eftermiddag. Men hon tyckte ändå om uttrycket och hur det alltid fick henne att se Daniels okynniga blick för sitt inre. Båda hade sin mors mossgröna ögon. Fast Avas lyckades aldrig lysa med den där spjuveraktiga glimten som var så kännetecknande för hennes storebror. En blick på armbandsuret bekräftade att klockan var nästan 12. Det knöt sig i magen på henne när hon kom att tänka på sitt korta samtal med Mr. McLeish tidigare på dagen. Ett möte med kongressbibliotekets överbibliotekarie hörde inte till vanligheterna. I synnerhet inte ett som bestod i överlämnandet av en papperslapp med en adress och utsikten om en ny möjlighet som kunde vara intressant för henne. Vad den var, tvivlade hon på att det skulle passa henne bättre än arbetet på raritetsavdelningen. Hon sög åt sig lärdomar ur alla uråldriga texter som hon grävde fram åt besökarna i deras eftersökningar. Vad i all världen skulle kunna tilltala henne mer än det? Ava gick bort till det sista bordet till höger och slog försiktigt ihop den slitna läderpärmen till La Maison Réglée, sammetslen mot hennes fingertoppar. Boken från 1600-talet var en av många i den samling med gastronomisk litteratur som donerats till biblioteket av Catherine Golden Biting. Hon hade varit en enastående kvinna som bidragit med klokhet och kunskap på sina poster vid jordbruksdepartementet, respektive lantbruksorganisationen American Canners Association. Varje bok hade sin berättelse och Ava var dess beskyddare. Övergav hon sin tjänst här skulle det vara som att lämna små barn åt sitt öde. Hennes kollega Robert seglade in på sedvanligt pretentiöst maner och granskade rummet med kritiskt öga. Hon knäppte av ljuset för att inte behöva möta den sardoniska krökningen på hans läppar.